Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Gå med där. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Helvete vad grejer. Så tyst han är den niare. Ny bil har du ju köpt då, får vi nästan berätta för lyssnarna. Volvon, stäng musiken. Den låter ju ingenting.
Ja, men jag vet inte om jag... Ska vi gå ut med det? Detta är min andra bil. Jag köpte en ny bil som blir en andra bil. För att första bilen är i Volvo. Den har jag kvar, den röda 245. Såklart, lite finare bil som man kan ha i lite mer potenta sammanhang. Så.
Ska vi gå ut med det? Skada varumärket snett inåt bakåt att du har skaffat en tyst bil. Två rör med tennisbollar också.
Ja, visst.
Det kan ju skada varumärket något oerhört.
Står fint där.
Har du snott dem någonstans?
Jag tycker Volvon är bättre ur så här...
miljösynpunkt.
Nej, men packningshänseende. Alltså, jag tror att Christer Glenning skulle ha gett 5 rattar för bagageutrymmet i 245. Medan den här kanske bara hade fått 2 rattar.
Mm. Nu sitter jag ju i baksätet, Marcus, här. Det går inte att... Jag trodde vi skulle kunna spela in, men då får vi pausa nu och så får vi åka till Årsta.
Mm.
Du ska köpa en korv också någonstans, har jag förstått. Så vi får väl åka till en kiosk där då. Mm?
Mm.
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 Sitter vi då på korvkiosken här i Årsta. På vägen hit så åkte vi ju genom Årsta. En stadsdel söder om Södra som har gentrifierats lite grann. Dykt upp liksom ekologiska kaféer, trendkänsliga restauranger.
Ja, men jordstampat golv. Men inte det skittrendigt? Det.
Ja.
Det borde komma tillbaka snart tycker jag. Man har det hemma.
Så. Ja. Och så på vägen här då, nu får ursäkta ljudet här, men så pekar du flera ställen, och där är det så bra där inne, och där är en restaurang, där är det gott så där. Men du stannar inte vid något av dem, utan du åkte fast och bestämt ner till en sån här grill då, som det finns 2000 stycken i Stockholmsområdet.
Ja, men jag tycker att det passar idag, sa jag stampat jordgolv, ja. Eller jordstampat golv, kan man säga båda sakerna?
Ja,
skitsamma. Jag tycker att det passar, det klär på något vis personen och bedrifterna som vi ska ta oss an idag. Ja. Att äta på en grill.
Ja. Förra året Vi är ju mycket i Växjö. Förra året var vi ju i Växjö två gånger. Vi har planerat in, kan vi avslöja, ytterligare en Växjöresa. Idag kommer vi prata med en person som bor i Stockholm, alltså Växjö exil då, Joakim Björklund. Det skulle egentligen underlätta vårt arbete oerhört om vi flyttar hela vår verksamhet till Växjö. Vi ska slippa massa med arbete med transporter och sådär. Har vi råd att bo kvar i Stockholm eller ska vi bara liksom öppna upp en liksom...
En liten satellit. Så. Ja. Som Christian och hans firma, de har ju kontor i Halmstad och i Oslo och sådär. Det kanske vi också kommer ha en vacker dag, fast då blir det ju Växjö då och kanske Munka Ljungby.
Jo men precis, vi ska ju träffa då Joakim Björklund, Växjösonen. Nu har han käkat många sådana här korvar. Samtidigt kan man känna lite med Joakim Björklund typ att när han åkte till, han har ju varit i Italien, han har varit i Spanien, också varit i Skottland. Och, men det är så här, man kan ju lätt se honom framför sig i Spanien.
Jag håller med. Jag tycker att tittar man på hans karriär så är den riktigt fin. Den är frasig när man tittar på vilka klubbval han har gjort. Och som du säger, man kan också se honom på en riktigt ruffig pub ut kanten av Glasgow. Ja. Det är inga konstigheter att Jocke Björklund går in där. Men han kan också sitta då en kvalmig sommarkväll på en bargata i Valencia.
Ja.
Och han smält in där också lika bra.
Ja. Men han är ju en bonde egentligen. Han är från Växjö, från en svensk småstad.
Ja.
Och det är väl, alltså känslan är väl att Sverige har behövt ha en bonde i mittlåset alltid. Alltså det är liksom, det är inget fel med göteborgare och stockholmare och sådär. Det är jätteviktigt att ha dem med i ett lag också, men det är kanske bättre att de trippar runt på en kant liksom.
Mm.
Alltså de behöver inte, i mittlåset får vi nog ha åtminstone en som kan sätta potatis liksom. Det som var så bra med 94-laget där var ju att vi hade två samtidigt, Bjärred och Jocke då.
Mm. Och nu pratar vi
landslaget.
Ja, precis. Och bondekraften centralt. Ja,
precis. Ja. Mellberg, bonde.
Mm.
Petter Hansson, bonde.
Mm.
Granqvist, bonde. Jonas Olsson, bonde.
Ovar Bergmark, bonde.
Ja, det sjuka är man säger Johan Mjällby. Ja, men det blir ju nog något fel där. Någon förväxling tror
fast
jag på
BMW. Han spelade också länge upp i banan.
Ja, men det var ju också fel att han gjorde.
Ja. Björn Nordqvist.
Ja. Sven Dahlqvist.
Bonde.
Peter Larsson. Växjöbonde. Ja. Så det är mycket bönder.
Så är det Peter Larsson?
Peter Larsson, ja.
Han är inte från Växjö. Är det?
Var han inte det? Så snackades det väl om Peter Larsson. Att var pappa som berättade då att Peter Larsson flyttade till IFK. Efter två dagar hade han breda göteborgska, du vet, någon från Masthugget. Ja. Du vet, Andreas Jakobsson, han kände sig som att han passade ju inte in i ett svenskt. Var tvungen att ha en riktig grisbonde bredvid honom. Ju. Så, han hade ju något lite mer finlämmat över sig. Så. Väl, ett helt annat typ av hår och så. Ja, Lund också. Lärd från Lund.
Läroverket, ja. Kanske en felaktig spaning, men nej, det är nog inte. Men just den mittbackstypen som Jocke Björklund var och stod för, den finns ju inte riktigt kvar.
Vad var alltså, det då?
Han var ju kanske den snabbaste mittbacken vi har haft.
Ja.
Någonsin i landslaget. Otroligt snabb.
Ja, men det pratades ju till och med om att han var världens snabbaste fotbollsspelare överhuvudtaget. Väl? Är det inte klart eller? Nej. Uff, där gick ut en sån tumbrorulle där till han. Som jag har förstått att man kallar det för pulare, säger man i Stockholm om byggnadsarbetare. Pulare.
Pulare.
Ja.
Rörpulare är ju en rörmokare. Någon som pular i rören helt enkelt.
Ja, pulare. Ja.
Snabb så in i helvete. En av de snabbaste fotbollsspelarna någonsin.
Ja, alltså. Kanske. Mm. Ja. Överhuvudtaget, ja.
Stark, såklart.
Stark, ja.
Och stenhård. Alltså det är en granitkropp vi snackar om här. Och det har ju bönderna.
Ja. Men menar du att det inte finns snabba mittbackar längre? Nej, det gör det kanske inte.
Men och snusande.
Ja.
Det är de fyra S:en. Snabb, stark, stenhård och snusande.
Ja.
Nej, men Jocke Björklund var väl också väldigt funktionell. Alltså. Men det är kanske alla mittbackar är. Ja. Det är därför man blir mittback kanske. Man gör det man är bra på och så ger man fan i att göra sånt som man inte kan.
Ja, det känns som att han aldrig gjorde mål ju.
Jag såg det. 78 landskamper, inga mål.
Jag har inte ens varit nära i känslan.
Nej, men jag tänkte skulle fråga det.
Ja.
Kommer du ihåg något tillfälle när det var nära att du gjorde mål?
Åtminstone får du att råka få någon boll på sig. Till och med Petter Hansson gjorde mål.
Det sägs också att han inte drog på sig en enda frispark i VM 94. Inte en enda frispark.
Fan, nu när du säger det så känner jag faktiskt igen den myten också.
Jag ska bara kolla om min mat kommer inte.
Går han in här då, Marcus, och dubbelkollar att maten är riktigt hungrig igen nu. så pratar han, som han alltid gör, väldigt mycket med personalen på den här typen av restauranger. Han är fruktansvärt social i de här sammanhanget. Nästan så att, vet man, jag vet inte om ni kan känna igen er i det, att om man har en kompis som är sådär väldigt på och social, så kan man nästan ibland, fast man själv inte är alls på något sätt är tyst eller blyg eller sånt där, men så kan bli man det på något vis bara för att man är, man står liksom bredvid någon som är sådär riktigt ättrig. Så kan det hända ibland när man är med Marcus, framförallt då när han är på hemmaplan där han är som allra tryggast, då när han handlar på Günthers på Karlavägen, så är det svårt att liksom, ska man säga, ta rygg och mäta sig med honom. Åker såsen ner här i, kan det vara en tunnbrödsrulle han har beställt? Nej du, det är en kebabtallrik, är det? Gyrostallrik är det. Oj, fan, vad nästan, jag behöver nog fan ha en, jag behöver nog ha ett bestick till, jag kommer behöva smaka på det här, säger jag. Ja, men hård var han ju, jag har siffror på att han ska ha sytt
statistik, har
statistik
alltså.
Ja. 60-80 stygn ska han ha sytt bara i ansiktet. Ja. Så är inte den hiskelig siffra eller?
Ja, Börje Salming.
Börje Salming
slänger sig i väggen här. Ja. Ja, hur har du fått tag på det? Är det Hasse Rydén som har sjukjournalen med källorna?
Han har kopior på dem där.
Ja, röntgenplåt och allt möjligt. Vi sa ju också det när vi pratade om hur vi skulle ta oss an Jocke då. Mm. Och det avsnittet så pratade vi om, ska vi till Dallas och Pontiac Silverdome och VM sommar 94 igen? Ska vi verkligen dit en gång till?
Har vi inte varit där tillräckligt mycket?
Men då landade vi ju i, och var båda ganska trygga i det och överens om att vi vill ju inte vara en podd som inte pratar om VM 94.
Nej.
Med någon som faktiskt spelar VM 94. Vi vill aldrig bli en sån podd som inte gör det.
Vi vill inte vara en podd som bara pratar om 94. Men vi vill heller inte vara en podd som inte pratar om 94.
Det finns ju par riktigt stora fotbollsdynastier då i Sverige.
Så är det ju.
Jag tänker på Tapper-familjen nere i Malmö, där Tage Tapper, tror han hette, farfarn, Börje Tapper spelade MFF, Staffan Tapper spelade också MFF, och dottern, Staffans dotter Emma tror hon heter, Tapper, spelade MFF. Fin familj. Mm. Sen har vi Nordahl-släkten såklart.
Just det.
Men det är ju
Norrköpingsbaserad.
Ja, och det är väl, ja, Hönnefors va, också kanske ursprungligen, men framförallt Svensson Rydén-släkten i Växjö, där vi har varit och, du vet, lirkat. Det är som att försöka trassla ut ett fiskenät som har hängt i borden lite för länge. Så för att reda ut exakt vem som är släkt med vem där. Men vi kanske kan återanvända det vi har gjort tidigare.
Ja, vi har ju försökt kartlägga släkterna. Nu sitter vi i bilen här och vi står framme. Vi kan väl göra så att medan vi packar ur här på Årsta, så kan ju lyssnarna få repetera det släktträdet. För det ska ju sitta helt enkelt.
Mm. Det kan verka lite komplicerat, men det är inte särskilt komplicerat. Det kommer ni förstå när ni hör det här. Stig Svensson och Lilly Svensson får alltså 5 barn tillsammans. Det är sönerna Tommy och Peter samt döttrarna Annika, Kristina och Gunn. Stig Svenssons lilla syster Ingrid Svensson gifte sig med Rune Rydén. Han sitter alltså i Östers styrelse back in the days. Redan 1947 tror jag. Rune Rydén var också ishockeyns stark man på orten. Det är alltså Rune Rydéns arbete med ishockeylaget Öster som senare mynnar ut i Växjö HC, och ur det konkursboet efter Växjö HC reser sig Växjö Lakers som har vunnit 2 SM-guld. Tommy Svenssons storasyster Gunn, hon gifte sig med Acke Blomqvist. Acke Blomqvist är alltså Tommy Svenssons svåger och måg till Stig Svensson. Vi återkommer till Acke Blomqvist strax. Tommy Svenssons andra syster, Kristina, gifte sig med Janne Hansson, som blir ledare i Öster. Janne Hanssons bror, Hasse Hansson, spelar i Öster. Tommy Svenssons tredje syster, lilla syster Annika, gifte sig med Carl Gunnar Björklund. Mer kanske känd som Kalle Björklund, svensk fotbollstränare och också pappa till Jocke Björklund. Så Kalle Björklund blir alltså svåger till Tommy Svensson, och Jocke Björklund blir alltså Tommy Svenssons
småg.
Kompis.
Ja. Kompis heter det.
Han blir Tommy Svenssons bronshjälte 1994. Nu är han i Hammarby. Det är också Kalle Björklunds barnbarn spelar. Alltså Jocke Björklund. Vad han blir i den här soppan, det vet jag inte riktigt. Rune Rydén och Ingrid Svensson, alltså Stig Svenssons syster, Tommy Svenssons faster, får tre barn tillsammans. Ola Rydén, han har alltså Stig Svensson som morbo då, blir ordförande och klubbchef i Öster. Numera är han på SEF faktiskt. Och Olas dotter heter Anna, och hon är kollega till mig på Aftonbladet. Hasse Rydén, som vi har pratat med, han får fyra barn. Andreas, Lukas, Rasmus och Lisa. Ola och Hasses mamma Ingrid, alltså Stig Svenssons lilla syster, hade också en syster som hette Maja. Hon var gift med Erik Strid. Och Erik Strid var med i Östers första fotbollslag 1930. Eriks lillebror Ove Strid, han har spelat över 600 matcher i Öster. Hasse Rydéns son Andreas, han är vice vd på Maxi. Lukas, han har vunnit EM-guld i bordtennis på juniorsidan. Och Rasmus Rydén har varit fotbollsmålvakt i Öster, Falkenberg och Halmstad. Och nu fungerar han som målvaktstränare i Öster. Dottern Lisa är framgångsrik bordtennisspelare. Hon har också gjort flera säsonger i elitserien för Denningelanda. Lisa är då tillsammans med Matteo Blomqvist Sampi, tidigare Österspelare och också barnbarn till Aki Blomqvist, som alltså är gift med Tommy Svenssons stora syster Gunn, och då är svåger till Tommy och svärson till Stig.
Så långt är vi med.
Ja. Det är inga konstigt, va? Och då är, kanske någon tänker så här, Harry Bill då?
Ska de komma också?
Harry är bror till P.O. Bild som spelar i Öster 1968. P.O. Bild är pappa till Andreas och Fredrik Bild. Men sen tar kopplingarna slut här. Jag får inte in dem i Svenssonsläkten på något vis.
Nej, inte som vi vet, nej.
Nej, precis. De är inte klara än.
Det här är en sån här klassisk tv-sporten-bild. Jag har ju sett många gånger att journalisterna står utanför träningsanläggningen, utanför grindarna, utanför bommen.
Här finns kameran därifrån.
Ja. Och så kommer de ju då en efter en. Och kanske någon, jag brukar, Harry Redknapp brukar vara bra på att stanna sin nya Lexus då och riva av några bra citat. Sådär. Men du kan ju tydligt se att vi befinner oss i ett land där de här koefficienterna som det heter inte är så höga kanske i europeiska mått mätt. Sverige är inte så högt rankat i Europa. Det ser man också på parkeringen här. Det är inte så märkvärdigt.
Nej.
Eller en Kia och någon Volkswagen. Och...
Ja. Skulle det kunna varit en ICA-parkering?
Det är ju något rött fräsigt där borta. Vänta, vi flyttar oss lite här. Vad är det för något? Är det för...
Mustang kanske?
Kan ju inte bil.
Nej, men det är ju Billborns fladdy ju.
Har Billborn en Ferrari?
Ja, Billborn har en Ferrari. Han bor väl i en etta någonstans, Billborn, tror jag.
Han bor inte i Ferrarin, eller?
Ja, men typ. Jag tror han har bara lite lägenhet här i Årsta någonstans. Okay. Och sen så älskar han bilar, lagt allting på Ferrari.
Jag vet att han hade en Porsche tidigare.
Ja.
Du ser direkt att det där är Jocke Björklund. Det är inte så konstigt i sig, för att du vet att han är här.
Ja,
och han är tränare för Hammarby som tränare. Ja. Och du ser också att det var han stod bredvid Stefan Billborn. Det kan inte vara så många andra.
Nej, men ändå lite nöjd med att vi tog honom där.
Ja. Det är ju så, om man inte bevakar fotbollsallsvenskan och har varit borta ett par år, och så kommer man och så slår man på tvn och sådär och tänker att nu ska vi se Christer Nordin och de spelar fotboll igen. Håkan Mild.
Undrar vad Hukamen Sarp är, hur han är i år.
Filip Apelstav och sådär. Men sen visar det sig att de är inte kvar. Och man känner knappt igen en rätt.
Man åker till Råsen också, för man går om kul att se en match live också. Hallå! Christer Nordin!
Du går ner och kollar på biljetten så att du ska till rad 23, sektion F och stol 6. Och sen när du tittar upp så har du satt dig i ett konferensrum i nybyggda Telenor-kontoret. Men det är ju här. Jag är ju på rätt ställe.
Ska vi vara så transparenta, Marcus, att vi träffade ju en man här nu som gick med en lotsare, en skadaspelare här ute på parkeringen. Vi sa ju det att vi förstår ju att han inte kommer svara oss nu, Björklund, och vi ringer honom, för han har ju fullt upp med träningen, och då säger han att det är ju inte alls mycket Björklund som står då.
Alltså, på riktigt?
Inte heller Billborn.
Jag tycker att det är fint av Hammarby att när man då har byggt sin tränarstab, att man har tagit två kopior av Stefan Billborn och Jocke Björklund som då får hålla i det här gänget. Något akademilag av något slag.
Kontinuitet.
Jag ser likadant. Kontinuitet är viktigt att ha.
Emil, trevligt.
Jag har bokat ett rum.
Ja, fint.
Men kaffe ska vi ha.
Ja, gott.
Just idag är jag stark. Är det en bättre inmarschlåt än Gör som solen går upp i öster?
Ja, det är nog.
Jag vet inte ens om den används som inmarschlåt.
Vad har du för relation till öster för tiden då?
Nej, jag har ju ingen relation till öster nu.
Nej.
Det ska jag inte påstå. Sen har man haft det under åren. Dels för man har växt upp i en ganska stark östfamilj.
Aha.
Spelat där själv och sen efter det så farsan har ju varit verksam i x antal omgångar i öst och då är det klart att när han är där så brinner det till lite extra då.
Aha.
Tittar man lite mer och håller på dem lite mer, men det är ju fortfarande så att man håller på öster, absolut. Men jag ser väldigt sällan på öster nu för tiden.
Ska vi börja? Hur är du släkt med Stig Svensson? För att han är ju liksom, det är ju Don Tomaso i, ja. Det är gudfadern i öster. Morfar blir det, ja. Så enkelt var det.
Ja.
Ja.
Världens bästa morfar.
Världens bästa morfar. Hur var han som morfar, Stig Svensson?
Jag tror den enda vuxna som aldrig var arg på mig när jag var liten.
Alltså?
Ja. Jag var rätt livlig. Jag hade mycket energi när jag var liten. Men morfar var aldrig arg. Alltid på min sida. Bodde mycket hemma hos morfar när jag var liten också. Han blev ju enkling och behövde någon som sällskap. Så jag hade en väldigt, väldigt stark relation till honom.
Och ni pratade mycket fotboll förstås, eller?
Ja, det gjorde vi, absolut. Men det var mest då bara när man var liten så var man hos morfar. Det var inga regler eller någonting där. Man fick göra lite som man ville, om det var att klättra på taket eller träna eller gå ut i garaget och skjuta pistol liksom.
Skjuta. Ja, okej.
Det låter som en bra morfar.
Ja, så ska en bra morfar vara.
Var han nere och såg han några matcher när du var ute i vida världen?
Ja, det gjorde han, men när jag spelade i Vicenza i Italien 96 åkte han ner. Han var ju ganska gammal då. Men då skulle han åka ner 2 veckor för då skulle han kunna se 2 hemmamatcher på 2 veckor. Första matchen var avstängd och andra matchen var det strejk i italienska ligan, så han fick inte se mig någon gång där.
Det var lite synd.
Det var lite synd. Ja.
Och så var han ju, vet ju vi då, ett gräv vi gjorde för något år sedan att han var över i USA också. En sväng under 94.
Ja, och efter till semifinalen så åkte han och min morbror Peppe, som för övrigt har spelat många matcher i Öster. Du får kolla i luntan.
Vad sa du? Peppe?
Peter Svensson.
Ja, Peter. Ja. Ja.
Och han är släkt med...
Det är min morbror.
Ja.
Ja, han var ju faktiskt med i Rotterdam när Stig köpte Harry Bild. Det är få som vet, men så var det.
Ja. Så morfar Peppe och pappa åkte ner till semifinalen och såg de sista 2 matcherna. Och fick även flyga hem med oss på vårt specialchartrade plan.
Legendariska flyget till hem till Sverige alltså?
Yes.
Hur full var Ravelli på flyget?
Oklart. Jag och Patrik somnade rätt snabbt.
Men var det med? Var det vi pratade om som hade varit med på det?
Ja,
var det Pelle Kortchak eller? Vet du om Pelle Kortchak?
Ja. Kan det springa ju på någon gång då.
Ja, just det. Ja.
Men är inte det flyget lite som Woodstock? Alla säger att de har varit, vet, 2 miljoner människor säger att de har varit på Woodstock, men det är åtminstone 200 personer som hävdat att de har varit på det här flyget.
Bob Marley på Gröna Lund.
Ja, just det. Det är också så. Men ja. han var hela tiden intresserad av mig och sådär, och liksom intresserad av hur det gick såklart och sådär. Du pratade mycket med morfar
även. Ja,
ringde hem.
Och... Sen när det gäller mina insatser var han ganska enögd.
Alltså, okay.
Jag har alltid varit bra.
Okay.
Slår man en fel passning så var det fel på dem som inte rörde sig. Så var det. Men det är en ganska bra egenskap när man är morfar.
Ja, det är exakt så en morfar ska vara.
Ja, enögd.
Enögd. Nu ska vi se så att säga rätt här då. Då är det ju Annika som är din mamma.
Stämmer, ja.
Och det är Tommys lilla syster.
Ja.
Och hon har ytterligare en bror och 2 systrar, va?
Ja.
Kristina och Gunn. Men vi har redan varit där så vi behöver inte in i detta.
Jag vet dessutom om allt det här. Jag
på det. Ja, vi tänkte att vi skulle testa det först och se om det är för rörigt även för dig. Men.
Ja. Men fotbollen måste ha kommit in väldigt, väldigt tidigt i ditt liv.
Ja, definitivt. Det är hela, som du säger, hela familjen var inblandad i Öster på den tiden. Öster var ett av de absolut bästa lagen i Sverige, så att på Bärensvallen det är några av mina första minnen. Jag har inte missat en hemmamatch på... Alltså man föddes 71 till jag flyttade ifrån 89. Så jag har varit på alla hemmamatcher i stort sett. Och bra många bortamatcher också. Klubblokalerna lite här och var också. Man har också hängt mycket. Det var bara 2 som jobbade på den tiden.
Ja.
Morfar och Yngve Skog.
Ja. Du får ju tidigt börja spela i Öster och komma upp tidigt också. Det måste ju varit, de måste ha varit stolta runt omkring dig när du fick ta på dig tröjan. Du var ju inte med än, hur gammal var du när du fick A-lagsdebut?
Ja, A-lagsdebut var väl 16, allsvensk debut 17.
Ja. Fanns det någon press då när du kommer från den här starka Österklanen?
Nej, det är inte från familjen, det tror jag inte. Nej. Det är nog snarare liksom en stolthet, en till. Men det var inte så märkvärdigt. Alla andra hade ju spelat i allsvenskan i Öster också. Så att det var inte stora klappen på ryggen heller. Det var bara ett första steg.
Ja, för du var ju ung där och du gör ju... Alltså jag tänker så här, starten på din karriär är ju fantastisk. Alltså du är ju med redan 92 i landslaget till exempel. Mm. Och då är du inte mer än 21, eller?
Ja, det stämmer.
21. Och så går det liksom till semifinal där. Och sen andra stora framgången på 90-talet på landslagsfotbollen då. Bronset 94. Alltså då var du 23 och hade liksom redan åstadkommit så...
Då var rutinerad.
Mycket
på. Otroligt.
Och hamnar då med liksom Patrik Andersson då i mittlåset. Och det går så oerhört bra för er ihop också som par. Liksom. Hur var det att slå igenom internationellt så pass ung? Liksom? Har du reflekterat över det nu i efterhand? Liksom?
Nej, inte direkt. Det är lite tillfälligheter där också. För det var ju att Glenn och Glenn senast och Peter Larsson i landslaget. Och de var inte lastgamla någon av dem.
Nej.
Men efter besvikelsen VM 90 så la de skorna på hyllan när det gäller landslaget. Kom in en ny förbundskapten som ville satsa ungt. Så att det är tillfälligheter som gör att man får chansen. Sen gäller det givetvis att ta den själv. Men det kunde ju varit så här att hade de spelat 5-6 år till så kanske det varit någon annan som hade stått på tur. Det vet man aldrig. Så att det är mycket tillfälligheter. Men å andra sidan gäller det att utnyttja dem.
Ja, verkligen. Det gjorde du. För det har varit svårt att peta dem, precis som du säger. Om de hade valt att stanna hade det varit svårt att...
Ja, det tror jag inte fanns i någon tanke. Det hade Glenn Hussein sagt att jag kör 5 år till i landslaget. Då hade det bara funnits en plats i alla fall. Peter Larsson väljer att lägga av samtidigt. Han var inte heller lastgammal. Va? Så att... Jag öppnades upp en lucka. Ja. Någon var tvungen att fylla den.
Blev du gammal fort? Alltså var du en gammal 21-åring?
Tänker du på året? Ja, det var hård på den tiden.
Nej, jag tänkte på
att var hård på den tiden. Nej, men man växer ju upp rätt snabbt på fotbollsplan, absolut. Så är det, jag kommer ihåg EM 92. Det är egentligen på gränsen till för tidigt. Jag kommer ihåg att då visste man inte 100 själv om kommer jag räcka till här. Det kan inte säga att man var helt klockren på då första matchen. Mot Frankrike som inte har fått stryk på 3 år eller vad det var med Papin, Cantona etc. Som då var inledningsmatchen i EM. Då var man lite, det var lite spaghetti i benen.
Ja,
definitivt. Men det går över ganska snabbt.
Var det du som tappade Papin när du gjorde mål eller?
Ja, det var säkert. Det var säkert.
Ja, men det finns en fin sekvens från EM 92 när du markerar Papin, jag efter och rycker lite i honom sådär. Han, till slut stannar han upp och bara slår ut i ren frustration och nästan så här, vad är det frågan om det här? Så att, ja, jag tror att du hade rätt bra koll på honom.
Ja, men jag tror jag tappade han på målet.
Du har gjort oerhört lite mål alltså.
Ja.
Alltså,
det är nästan som man... Jag har ju bara gjort ett mål. Och med fasen, nu var det i och för sig så att det betyder 3 poäng. För det var 1-0 borta mot Racing Santander. Och i slutändan så kom vi på fjärde plats med Valencia i ligan. 1 poäng före femman. Något som betyder Champions League-spel. Som vi gick till final i året efter. Så att på så sätt så var det ju ett viktigt mål. Men det har nästan varit roligt att ha haft 0 mål i kolumnen. Än ett.
Du har gjort 1 mål alltså i proffskarriären. Och landslagskarriären.
Landslaget har inte varit över halva plan. Aldrig gått upp fasta.
Du är ganska lång också.
Ja, men jag var lite för snabb tror jag. Så fick jag stå kvar.
Ja,
stoppa kontringen.
Omställningen. Ja, det är ändå anmärkningsvärt lite mål.
Ja, det är ingenting jag skäms för.
Du grämer dig inte över att du inte gjort mer mål. Grämer du dig lite över att du inte kom upp i 100 stygn i ansiktet?
Nej, det är någonstans mellan 60-80 tror jag det får räcka.
Det är ju...
man behöver inte tävla med Börjes Almin. Liksom.
Precis, han har inte en chans, sa vi här innan. Ja, men det har han nog kanske. Han fick ju i något tillfälle fick han ju skridsko snett rakt över ansiktet. Så alltså, bara där så är det väl en rätt många stygn.
Ja. 60-80 stygn bara i ansiktet, det är ändå... många fotbollsspelare får ju inga stygn i ansiktet.
Framförallt inte nu för tiden när det blåses i varenda nickduell. Det var inte riktigt så på den tiden.
Var det mycket hopskallningar och så då?
Hopskallningar och armbågar ska jag säga. Allt. Och någon när man privat var 5 år skulle gå och köpa godis och slå hakan i disken. Men de räknas väl inte.
Jag tror du skulle säga att när du var ute på Leo.
Nej, inga sådana.
Inga sådana stygn. Asklat i pannan. Nej.
Hur många av dem är från Skottland då?
Skottland tror jag, hör och häpna, inte ett enda.
Det är alla från Spanien?
Ja, Spanien och landslaget och senare i Sunderland och till och med Wolverhampton är nog få nästygn.
Okay. Ja. Annars tänkte man ju att hälften skulle vara från Skottland. Man tänker sig att det var jävligt
hårt. Jag träffade Richard Goff som var en lagkapten i Rangers för precis innan corona. Han är född i Stockholm så han har lite Sverige-koppling. Så han sa det. Fan, på den tiden det var bara jag som fick sys. Hade någon som tog smällaren där.
Några hjärnskakningar?
Ja, men det var inte heller så noga på den tiden faktiskt. Och däremot har ju utvecklingen gått helt rätt. Åt helt rätt håll, att vi är mer försiktiga nu för tiden. På den tiden så kunde du se att det var 3 fingrar så fick du spela igen.
Ja, just det.
Om vi går tillbaka till liksom genombrottet i landslaget sådär. Alltså, nu var du ju släkt med Tommy Svensson. Fanns det någon gång att du tänkte sådär, ja, nu tittar de lite snett där?
Jag har aldrig känt så, sen är det säkert någon som har gjort det. Ja. Men det var man ju lyckligt omedveten om. Ja. På den tiden. Men sen, det som är bra med fotboll är att där får du faktiskt ett facit. Ja. Efter varje spelad match. Ja. Och det går nog inte att fuska i någon. Liksom som har du ett stort företag med 500 anställda, då kanske man kan stoppa undan en son eller en fru eller en äkta man eller någonting, och det kanske inte märks så mycket. Men i fotbollen syns det bli så uppenbart, så att det tror jag är en anledning till att man väljer att inte chansa på det hållet. Antingen tror man, om man då har någon koppling som tränare till en spelare, antingen är man övertygad om att han kan lösa det eller så vågar man nog inte göra det.
Och Kvällspressen kunde ju vara ganska bitsk på 90-talet också.
Ja, men det har säkert stått någon gång det också.
Ja.
Ja, det är bara att köra på.
Det finns ju ett gäng myter kring dig då. Ska vi försöka reda ut några stycken av dem. Vi sa här innan att du kanske till och med är världens genom tiderna snabbaste fotbollsspelare. Tror du?
Den skriver jag under på. Det låter bra. Den ska vi inte ta hål på, den myten.
Vad gjorde du på 100 meter?
Nej, men man sprang ju aldrig 100 meter. 60 liksom. Inte det heller då, 20-30 meter. Men jag säger så här då, jag har aldrig känt att det var någon spelare som var snabbare än mig. Rent i snabbhet. Och du har ändå spelat i många bra ligor och många landskamper. Det har jag aldrig känt.
Fan, vilken häftig känsla det måste vara.
Ja.
Du gick ut varje match och så visste du så här, de kommer aldrig springa ifrån mig.
Nej. Sen kan jag, alltså, nu säger jag inte att jag inte har blivit bortlurad.
Nej.
För det har jag och säkert förbisprungen också för att någon har fintat eller något sånt där. Men det är liksom inte i ren fart om det är det vi pratar om, hastighet. Nej.
Märkte du det tidig ålder? Ja. Att du var snabb så in i helvete?
Ja, det gjorde jag. Jag har varit med på några sådana här veckolympiaden och etc. också.
Och det kunde blivit friidrott också då, eller?
Fast det har jag aldrig sysslat med.
Fan, det kunde ha finkampen.
Aldrig organiserat, så det ska jag inte säga.
Sen sägs det också att du inte drog på dig en enda frispark under hela fotbolls-VM 1994.
Den hörde jag för första gången i år. För de gjorde ju någon sån här revival nu när det inte sändes någon fotboll.
Den nämndes där alltså?
Ja, för då gjorde jag en intervju med Jane och Mats som höll i det här. Och då sa de det och det, ja, de har säkert rätt. Men då skäms man ju nästan lite. Så den, vi kan peta in en frispark där.
Det var väl Schwarz och Tern, alltså om de, det fanns inget att göra med frisparken när de hade kommit förbi mitt.
Nej, det var ingen som kom förbi och kom och förbi, så var de ju halta. Så att, den har jag inte kollat upp själv, men jag har hört den.
Ja, nej, det får man ju sätta.
Och den är jag inte lika stolt över.
Titta igenom alla matcher ordentligt. De har vi ju, vi har ju sparat dem. Vi har ju dem i vårt arkiv.
Matcherna, ja.
Snett in och bakåt. Har alla VM 94-matcher.
Det finns ju en myt också som är lite privat egentligen. Det sägs, eller vår kollega då, Christian, hävdar att Patrik någon gång, det var väl 94 va?
Ja, det vet jag inte.
Tvingade sova i bollrummet för att du hade träffat din fru.
Nej, det stämmer inte.
Nej,
okay. Alltså att jag hade träffat min fru och att jag träffade henne under VM, det stämmer, för hon var där både i Los Angeles och i Detroit Men nej, jag körde aldrig ut Patrik där.
Nej.
Hon hade ju ett hotellrum. Däremot så kanske hennes väninna fick ligga i bollrum, det vet jag inte.
Okej.
Okay. Men det är klart att jag inte körde ut Patrik.
Nej, okay. Nej. Borde ni alltid ihop det, Patrik? Eller?
Ja.
Vilka är hans sämsta sidor, Patrik Andersson? Som person och fotbollsspelare.
Han låter lite mycket när han sover.
Ja, det kan man tänka mig. Ja.
Men på den tiden var det inte snack om att man skulle bo 2-2. Men nej, det var inte det bästa för nattsömnen. Men nej, annars har jag egentligen bara positivt att säga om Patrik. Framförallt så kompletterade vi var bra på plan. Han hade kvalitet som inte jag hade, och jag hade väl några få som inte han hade. Han var ju en bättre fotbollsspelare än jag, Patrik. Det är ju ingen snack om. Men det blev en bra mix.
Har ni kontakt och sådär idag eller?
Ja, det har vi. Han bor ju uppe i Stockholm också.
Ja, ja, fan, jag tycker jag ser honom ibland. Ja. Bor han också på Söder eller?
Nej, han bor lite finare. Östermalm.
Ja, ja, okay. Tror jag. Men var det aldrig tal om att ni, jag menar i och med att ni slog igenom så ihop i landslaget, att det var någon klubb som var sugna på att försöka få båda er? Och...
Det var, ja, dels så var vi förhandlade bägge två med Leeds 92 efter EM.
Ja, ja.
Fan, sen om de var intresserade av bägge eller om de ville ha en av oss och,
okay,
och försökte spela ut det, det förtäljer inte historien. Nej. För att det blev ju ingenting där för någon av oss.
Nej.
Jag vet att Patrik, ja, det ska han få berätta själv, när han skulle förhandla med Howard Wilkinson.
Alltså,
sent på natten. Jag tror att Mr. Wilkinson inte var helt nykter vid det tillfället.
Alltså.
Ja, men det är en annan sak. Och sen var det rykten om Bayern München.
Mm.
Det var ju betydligt senare. Det var väl innan Patrik gick där. Då var det snack. De hade ju Björn Andersson som scoutade även på den tiden. Men jag har aldrig fått något konkret bud från Bayern. Så att
nej. Och vilket rykte. År var det då ungefär?
Ja, men säg någonstans där sent 90-tal. Ja. Ja.
Jävla tur att du inte gick dit. Du har ju bommat Champions League-finalerna med Valencia.
Det var väl en mot Bayern München. Mot Bayern München. Så det var ju jävla synd att det inte blev det.
Ja, ja, det fanns.
Jag kan inte få allt.
Hade du velat det då till Tyskland? Det känns som att du känns som att du trivdes jävla bra i Spanien nu.
Ja, men det gjorde jag. Det gjorde jag definitivt. Sen är det så att hur bra vi än var i Valencia på den tiden, så Bayern München är någon annan dignitet som klubb och kommer alltid att vara. Men jag fick aldrig frågan, så att jag borde aldrig ta ställning till det.
Men så här, första sväng till Italien, Vicenza. Jag vet inte, vilken klubb var det mellan där då?
Rangers.
Rangers, ja, precis. Ja. Ja. Nu la du i två dubbelsnus här, en på varje sida. Ja, fyra totalt.
Det är Unico. Så det.
Unico?
Ja, det är nikotinfritt.
Då får vi rubrik i Aftonbladet på det här. Du kan verkligen köra Unico.
Du har gått ifrån nikotinet helt, eller?
Ja.
Känns det då?
Okej.
Okay. Ja.
Ovana blir man inte av med.
Hur länge har du gått på Unico?
Nej, länge. Men det är ju lika mycket av det här som det vanliga.
Lika dyrt?
Ja, i stort sett är det ju också faktiskt. Mm. Det är ju en annan diskussion, men den behöver vi inte ta här. Men det är ju helt förkastligt att det är det.
Ja.
Det var väl Henke Larsson som slutade snusa för att han tyckte det var för dyrt redan för 20 år sedan. När det fortfarande var billigt.
Ja.
Men,
jag skottade. Nej, men Rangers pratade om.
Ja.
Nej, men det var skitkul. Det var ju första riktiga storklubben man var i.
Ja.
Jag vet ju att fick väl upp ögonen för skotsk fotboll några år efter med Henke i Celtic och lite sånt där. Men det är två stora klubbar. Sen att det inte är världens bästa liga, det är en annan sak. Men på den tiden var vi dessutom, vi hade hyfsad lag. Och Skottland var en ganska bra fotbollsnation, något som man inte är längre.
Ja.
Men framförallt var det här, det var fullsatt 50 000 vända match. Ja. Grym stämning, Ibrox. Derbyna som extra, krydda, Glasgow. En förvånansvärt trevlig stad att bo i också. Så att det var två kul år där.
Det var inte tufft att komma dit. Och det är i, nu pratar vi i mitten på 90-talet här. Hur blir man välkomnad som utlänning?
Då? Nej, men det var inga problem. Alltså, skottar är väldigt, väldigt gästfria, gästvänliga. Kände aldrig något sånt problem. Nej. Och det var ju förhållandevis bara britter. Jag tror att det var... Jag och Brian Laudrup, så hade vi en tysk, Jörg Alberts. Sen var resten skottar eller engelsmän.
Mm.
Men det är trevliga människor.
Bara du backar tiden tio år så har man hört historier om svenskarna som kom till exempel till Tyskland. Att de blev kapade på träningarna för att, vad fan gör du här? Du ska det ta
har
aldrig
varit mitt stora problem att bli kapad på träningarna. Jag har inte sprungit runt och drällt med bollen så mycket heller.
Du är den som har kapat stället.
Kanske mer åt det hållet.
Mm. Du hade Paul Gascoigne som lagkamrat, har vi ju sett i ett frejdigt tv-klipp när Pelle Nyström har hälsat på dig. Ja. Han är ju skojfrisk och snusade ganska tidigt.
Ja, han började snusa första dagen. Ja. Jag kom till Rangers.
Varför blev man inte förvånad?
Och så dagen efter när jag kom in till träningen så stod det 8 stockar snus på min plats. Den har skickat sin polare Jimmy Fibellis, hans allt i allo, ja, till Köpenhamns flygplats och köpt allt snus som fanns där. Och tagit med.
Till, och gett till dig då?
Ja, och han hade ganska mycket själv också. Ja.
Så han blev snusare då?
Ja, under en kort tid, för han gillade det mesta som kunde stimulera lite.
Ja, för att det kan ju även i vuxen ålder att testa en snus för första gången, det är ju inte att leka med.
Nej. Nej. Han tyckte det var en rätt skön känsla.
Okay. Jimmy Five, vi har ju pratat om Jimmy Fibellis tidigare när vi gjorde ett program om EM 96. Aha. Där var ju Paul Gascoigne ganska bra. Så då vi lite om hans uppväxt. Och Jimmy Fibellis var väl någon som hade hängt med sen ungdomsåren.
Ja. Från Gateshead också.
Mm. Hur var han?
Alltså du... världens snällaste människa. Alltså att det var en spjuver, clown, pajas. Det vet väl alla om liksom. Men fantastiskt snäll kille. Och det en del glömmer bort är ju att han var oerhört bra fotbollsspelare. Fantastisk fotbollsspelare. Absolut en av de bästa. Jag borde ha spelat med och mot. Oerhört bra.
Om du ska välja lag på gympan sådär. Och det var Brian Laurit du spelade med. Brian och Gessa då. Vem väljer du först av dem?
Om jag har tagit de två så hade vi spelat mot klubben istället.
Ja, nu får du bara välja en.
Nej. Det är kanske de två bästa spelarna jag spelat med. Och då är det ändå ganska hård konkurrens. Jag tar Brian ändå. Det var en riktig världsspelare. Och han var väl möjligtvis lite jämnare än Gassar då, som pendlade lite upp och ner beroende på olika saker. Men Brian var fantastiskt bra också.
Julfesterna på den tiden kan jag tänka mig var livade. Sådär. Har du varit ute och krökat mycket med Gassar eller?
Nej, inte speciellt. Julfest har vi haft, absolut. Och det var ju ingen...
Dans på rosor.
Det var inte så att folk började vara nyktra till det. Men vi höll oss i Glasgow. Efter det så blev det ju populärt att åka iväg. Få inte synas och höras.
Ja,
så det var ändå något sådant här ställe. Det var ganska trevligt. En hel dag med laget. Liksom allt började med go-kart och sen middag och lite dricka. Och sen lokal med att jag ramlade hem ganska tidigt. Mm. Man var ju inte skottet trots allt, va?
Men blir det också lite uppdämt för ni har en hel säsong och sådär, så dyker det upp en kväll liksom, då det ändå är tillåtet och sådär. Är det inte så mycket sånt som gör att...
Lite så var det, och det är väl en sak som har försvunnit ur fotbollen av en anledning också.
Jag har ju sett ett Old Firm en gång i tiden på Celtic Park, jag för mig att det var rätt tråkig match tyvärr. Otrolig inramning förstås, det var ju mycket därför jag åkte dit. På den tiden man kunde åka iväg så en helg ensam i Glasgow. Otroligt härligt var det. Sluta 0-1. Hugo Egio gör enda målet, tror jag. Mm. Men hur är det att domaren blåser igång matchen mellan Glasgow Rangers och Celtic? Och det bara smäller ju. Ja. Första 10 är ju helt vansinniga i den. Alltså nästan alla de där derbyna. För att det är sånt jävla drag. Kan du ta oss med in i första 5 i ett...
Nej, men alltså det är ju inte så mycket taktik överhuvudtaget. Under de 90 minuterna måste man ju erkänna det. Det handlar om att vinna duell och vinna duell och vinna duell och liksom skrapa upp några andra boll och sen får man hoppas på att någon av ens stjärnspelare har en bra dag och gör en bra prestation och så vinner man. Ungefär sådär såg det ut i 90 minuter varenda gång och man möttes ju minst 4 gånger. Det var ju 4 ligamöten per år. På den tiden var det bara 10 lag i skotska ligan. Men som du säger, svårt att hålla sig kylig också när det står 50 alternativt 60 000 människor. Bara...
Ja, hälften hatar den.
Ja, minst.
Var det
andra? Ja, precis. Ja.
Det var det något som man kom mest väl ihåg när vi spelade borta mot Celtic. Vi samlades alltid på Ibrox och så tog vi bussen och så körde vi genom västra Glasgow, i Gavern etc. Och där, det är en pub var 10 meter ungefär. Och det stod folk längs hela vägen. Alla i Rangers färg liksom, kom igen, slå dem, bla bla bla. Så åker man över floden. hamnar på östra delen av stan och det är lika mycket pubbar där och det står lika mycket folk, men då är det inte lika uppmuntrande ord längre. Kan man säga.
Nej, det är galler på bussen och så, eller hur?
Nej, det aldrig, jag har aldrig varit med om någon liksom kastar sten eller ägg eller tomater eller så. Inget sånt. Inget alls.
Det är märkligt.
Ilskna gester och ord, men inget annat. Och sen ska jag dessutom tillägga så att vilken av som är som var på stan på Glasgow sen, då är det lugnt. Spring på Celtic supporter. Du kan få en gliring, men det är ändå med glimten i ögat. Aldrig känt sig hotad eller något sånt där.
Okay.
Överhuvudtaget.
Nej.
Men har du känt dig hotad under match? Eller på att säga, eftersom stämningen är så uppiskad. Kan man till och med känna sig rädd en sån match?
Vi hade, inte hotade jag inte gjort, men första året så var i Rangers så tror jag att det var tredje sista matchen så hade vi Celtic borta. De ledde med en poäng, så det var en viktig match. Vi åker dit och vinner den. Och så körde vi Celtic här, de körde någon sån här huddle innan matcherna. Och efter vi vann så körde vi den på plan. Och då blev det lite infekterat. Så att någon spottloska eller två fick man nog på sig. Men det kan vara värt. Det var för övrigt en match där det var 16 gula och 3 röda.
Fan. Men du fick inget kort, eller?
Nej, jag tror inte ens jag blev där. Jag är inte säker på att jag blev varnad. Jag kan få ett gul, det kommer jag inte ihåg. Jag blev definitivt inte utvisad.
Nej, precis. Du är inte ens på den frispark.
Va? Nej.
Men vad fan, det där, går det? Kan du idag känna, det har gått några år sådär sedan du slutade spela fotboll, men du har ändå spelat på de riktigt stora arenorna med inför folk och fans som är frediga. Så. Kan du sitta om kvällarna eller vakna upp om nätterna ibland och känna att fan vad saknar det?
Nej, man hade uppskattat det mer om det hade hänt idag. Mm. Ja. Än när man är ung, man lever ju där. Man njuter ju under tiden, men inte lika mycket. Det har varit roligare nu efter 15 år som inaktiv och få gå in och spela en Old Firm match om man har varit i form, eller en landskamp eller en Champions League match eller vad som helst. Men det hade man ju uppskattat mycket mer nu när man har allt det i backspegeln än vad man gjorde på den tiden.
Mm. Hur vinner man den skotska publikens hjärta så?
Nej, men det är inte bara genom att spela fult och tackla.
Nej.
Definitivt inte. Det där är nog lite en myt. För det var ändå så att i mitt gäng som jag spelade med, det var ganska många sådana som kunde vara jätteduktiga på att springa runt och tackla och vinna bollar och etc. Men våra två mest uppskattade spelare av fansen, det var Gassa och Brian Laudrup.
Ja, de ville ha det där ändå.
De ville ha det också. Och Gassa kunde väl i och för sig tacklas också, även om han ofta kom lite sent i duellen och han var egentligen ingen närkampsspelare. Men Brian har ju aldrig tacklat någon.
Nej.
Och han var ändå våran största stjärna. Jag skulle säga att i Celtic på den tiden var det samma, för det var Paolo Di Canio som var deras superstjärna. Och han är väl inte heller känd för i och för sig putta domaren då, men det var ju en teknisk lirare också, så att de uppskattar kvalitet också.
Titta hur han skrev, han lyser fram, det är en syn av förtjusning att se honom.
Ni vet vad som gäller. Det är dags för hyllningarna av våra hyllanprenumeranter, som ni också vet att vi är så glada och tacksamma över att vi har. Den här veckan så tänkte jag att ni skulle få stå bredvid ett par namn ur Valencias trupp från 2000. För det är fan ingen skittrupp Valencia hade 2000. Plingar igång Enya så att vi känner att allt är precis som vanligt. Och så läser jag alltså högt ur våra pilande prenumeranter och Valencias trupp från 2000. Så är det. Valencias trupp från 2000. Varsågoda. Santiago Canizares. Rickard Jonasson. Roberto Ayala. Karim Hadji, Mendieta, Pablo Aymar, Kristoffer Jönsson, Didier Deschamps, Tevin Staxton, Ruben Baraja, Marcus Wilberg och Maurizio Pellegrino. When you
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Glasgow då, Spanien. Mestalla, också en kokande kittel när det brände till. Väl, liksom. Och så är du då med i, alltså det måste vara deras framgångsrikaste liksom trupp eller deras...
Ja, det är i alla fall början på deras mest framgångsrika era i modern tid. Ja. Det är det, och sen gick det ännu bättre än att lämna. Det kan man ju låta vara osagt, för då vann man ju ligan två gånger och UEFA-cupen. Men det var ju nystarten på någonting. Valencia har inte vunnit någonting på 20 år. Vi fick ihop ett jävla bra lag. Vann cupen första året jag var där, och sen två, tyvärr, torsk. Två Champions League-finaler. Men det var...
Men att nå dit igen då?
Det nå dit, det är inte heller kattskit. Så att, det var häftigt. Och det var något som man kände att de hade suktat efter. Jättelänge. Så att, har ni varit på Mestalla?
Nej. Har du varit det, Marcus?
Nej.
Ja, nu behöver ni inte ha bråttom heller, för nu hörde jag att de ska inte ens bygga färdigt den nya arenan. Nej. Jag skulle... riva den, så att ni har nog 100 år till på er. Stått där i 100 år snart. Men den är häftig, för den är unik. Det finns ingen arena som är lika brant som Mestalla. Kan nästan sitta ovanför mitt cirkeln.
Titta neråt. Ja.
Jämför med, för det är fint med lite, det finns ju verkligen olika, det är olika ljudbilder på läktarna. Italien har en ljudbild och skottarna och britterna har en, och Sverige har vi kanske en och sådär. Hur, om du jämför liksom ett kokande Mestalla med
Bergensvallen,
eller ännu bättre ord för mig, alltså, hur är karaktären där, stämningen liksom?
Men det är skillnad. Ett kokande Mestalla, när det väl kokar, och det har du gjort några matcher när jag spelar, då är det fantastisk stämning. Men sen har du ganska långa perioder emellan där det är lite sådär, jag ska inte säga avslaget, men det är en annan publik i Spanien. Det är jättemycket, för det första är det jättemycket kvinnor som går på fotboll. Och det är en väldigt spridning i ålder, alltså från 5-åringar till 80-åringar. Det är liksom inte bara unga arga män i 30-50 års åldern. Det är översitt att det är skillnad. Men när det väl kokade så var det ju hur häftigt som helst. Vi hade ju någon match, vi slog Real Madrid med 6-0 i semifinalen i cupen. Då var det okej stämning.
Vi pratade också innan om att känslan är att du trivdes väldigt bra i Spanien som land, och i Valencia som stad och sådär. Äter du middag sent?
Det är inte så sent nu. Nu äter vi nog vid 7:30-8. Ja, i Spanien åt vi 9:45-10. Men det är annat liv där. Ungarna på den tiden hade aktiviteter som gjorde att vi kunde inte checka förrän vi 9:45, men vi kommer aldrig bli en familj som äter middag vid 5. Nej. Kan inte tänka mig.
Det gör vi. kan ju bara rota så med matens middag redan när Linda hämtar på förskolan, så börjar bli lite hungrig. Så. Kan lätt, alltså klockan kan, det kan stå 5 på klockan när vi äter middag hemma. Lätt.
Ja, nej, då har vi nog blivit för spanskare. Nej, men det är klart alla, hela familjen, trivdes bra i Valencia. Vi valde ju att bo kvar där. 10 år efter karriär, eller dryga 10 år, 13 till och med tror jag. Innan jag blev Stockholm.
Ja.
Mina tre yngsta barn är födda i Valencia.
Mm.
Känner sig lite kluvna, de är både svenska och spanjorer.
Ja, det är så. Så
ja.
Ja, det är klart
så
att det, jag förstår.
Hade du frågat dem så säger vad är du, svensk, ja, kommer de säga. Ja. Men de har ju hela sin barndom och ungdom i Spanien.
Var det självklart att flytta till Stockholm då?
Vi bestämde oss ganska tidigt. Vi bestämde oss när vi flyttade från Valencia. För då gjorde jag ju 3 år. Jag var en snabbis i Venezia och sen var det Sallan och Wolverhampton. Efter det att den dagen det tar slut med fotbollsspelandet, då åker vi ner till Valencia. Och så känner vi ju det och bor där utan att spela fotboll. Och det gjorde vi.
Mm.
Och blev kvar i 13 år.
Ja, gärna.
Varför blev det Stockholm då, inte Växjö?
Det är ju jobb.
Ja.
Vi har inga tankar på att flytta hem till Sverige överhuvudtaget. Samtidigt så hade jag gett mig in i tränarkarriären. Sent, om man jämför med de flesta. Och så ringde Jesper Jansson och frågade om jag var sugen på att hoppa på tåget till Hammarby. Och det var jag.
Så Hammarby var anledningen till att ni flyttade?
Hammarby var anledningen, annars hade vi inte flyttat hem. Det är jobbet i Hammarby.
Men som gammal proffsspelare som har blivit såld för 29 miljoner kronor i mitten på 90-talet, 98, tror jag det var ganska mycket pengar och otrolig övergångssumma för en mittback. Eller? Vi säljer väl inga mittbackar för, vad är det idag? I dagens pengarvärde.
Nu säljer vi ju mittbackar för 800 miljoner runt om i världen. Alltså.
Ja, men jag tänkte just svenska. Och det jag skulle komma till, du fick väl förmodligen en rätt hyfsad lön också, de här klubbarna. Du har någonting kvar nere i Valencia, eller?
Ja, mitt hus kvar.
Ja.
Var det känns som att du var lite orolig på det, Marcus, att inte hade något kvar?
Ja, nej, jag vill att Jocke verkligen fortfarande ska ha liksom, en naturlig plats att komma tillbaka hem till i Valencia.
Ja, man får sparken för Hammarby, menar du?
Nej, jag vill bara.
Det var nästa fråga. När ska du flytta ner igen?
Om du får sparken.
Ja. Nej, det är nog dels vill vi ha en koppling till Valencia. Och sen i det här yrket det är bra att ha ett alternativt boende någonstans.
Ja. Behöver du jobba då, rent ekonomiskt?
Nej, det handlar inte om det. Det handlar om jag behöver jobba, ja. För att känna mig som en producerande människa.
Mm.
Och få någonting att fylla livet med. Det andra jag har testat. Och det var kul några år.
Kanske lätt i Valencia också.
Ja, men det är lätt att trivas där och gå och dagdriva. Liksom. Och på den tiden var ju familjen yngre. Så det var lite att styra upp där också. När man är för gammal får gå i pension när man är 35-40.
Mm.
Jag har gjort det. Och jag kan skriva under på att det är man. Mm. Man behöver få ut något mer av livet.
Mm. Ja, jag tycker att det låter vettigt. Vad har du för målsättningar med din tränarkarriär nu då?
Jag har liksom inte stakat ut någon sån här väg framåt. Nej, det har jag inte. Jag hade ljugit om jag hade sagt det. Just nu är det att göra det bra här. Se till att vi uppnår den potential vi har i klubben och den är oerhört hög. Och när man väl har gjort det då får man se vad man är. Om det finns ett steg att ta vidare eller om man nöjer sig med att liksom vara på den här nivån som assisterande i en svensk klubb eller om det finns andra ambitioner själv. Men har man andra ambitioner så kommer de ändå inte infrias om man inte gör det bra där man är. Det gäller att leva i nuet.
Vissa blir ju assisterande utan att egentligen aldrig bli huvudtränare utan man funkar som bäst som assisterande. Jag tänker kanske på Tord Grip. Det var väl rätt, det tänker man ju som en assisterande tränare. Sen finns säkert ännu fler exempel även i hockeyvärlden och sådär. Känner du dig som en assisterande tränare eller skulle du kunna tänka dig att...
Ja, men det är ju samma svar där just nu. Trivs kanon i den rollen jag har. Det är ju assisterande tränare. Sen att vi delar på mångt och mycket, det är en annan sak ju utåt. Så är definitivt Stefan första tränare. Får se, det kanske finns ett suga om 5 år. Nej, nu är det jag som vill stå i rampljuset igen. Eller så gör det inte det. Det är en bra roll att vara assisterande. Definitivt. Kommer jag nöja mig med den för resten av livet? Vet inte.
Nej. Vi säger att Östers IF kavlas upp i Allsvenskan igen. Då. Det var länge sedan de var där nu. Ja, det var det kanske inte. De har varit lite jojo-lag de senaste åren. Och de lyfter på luren och ringer till stadens store son. Skulle du kunna tänka dig att någon gång återvända till Östers IF?
Ja, men absolut. Absolut, jag stänger inga dörrar för någonting. Men just nu så tror jag det är bättre att vara i Hammarby än Öster. Kan jag också säga. Ja.
Vill du att han ska, flytta hem till Växjö? Du vill helst att han ska bo i Växjö och ha ett hus på den stället.
Ska jag bo i Hasses källare?
Hade du några snabba, Marcus?
Några snabba?
Sa jag det till dig? Vi ska få några snabba frågor också.
Nej, men det kan jag väl hitta på någon under tiden du ställer en snabb då.
Ja, men ställer en snabb. Fick du ut max av din karriär eller kunde du gått längre? Alltså, var det närmare att det blev Real Madrid eller var det närmare att det blev Real Betis så att säga?
Nej, jag har nog fått ut ganska max av min karriär. Sen har det väl funnits ett och annat rykte, erbjudande om någonting ännu bättre, men man tänker på hur pass bra jag var som, bra eller dålig då, som fotbollsspelare, så måste jag vara en av de som uppnått absolut mest nära max av alla. Om man tänker på talang och det här.
Och de ryktena du pratade om då, då var det Bayern framförallt?
Ja, eller? Jag har även varit och förhandlat med Juventus.
Vilken vända var det då?
Det var när jag var i Vicenza. Så det var 96.
Och då var det, då träffade du de här,
Agnelli, familjen Agnelli.
Och hur nära var det?
Nej, det fanns ett erbjudande, men det var lite, det var lite falskt. Att de ville att jag skulle vara, Bosman hade precis kommit. Det var ett kontrakt, men när mitt kontrakt med Vicenza gick ut, och det var ett år fram i tiden, det kändes inte rätt, dels för sig själv, men inte mot Vicenza heller, som hade gett mig chansen att spela i Serie A. Så då kom Rangers in med ett bud istället. Sen kan man ju ångra att man inte fick spela Juventus på den tiden.
Vem hade du bildat mittbacks på med där?
Montero var där också. Ciro Ferrara var nog kvar.
Ja, det är inte, eller så det är inte Patrik Andersson, men det är,
nej,
det är där
uppe. Eller så hade man fått sitta på läktaren där. Ja. Vem vet.
När var du som lyckligast som fotbollsspelare?
Svara Öster nu så han blir glad.
Nej, men det kommer inte säga. Vi ska ju dessutom påpeka att i Öster, min seniorkarriär i Öster.
Ja, du behöver inte säga.
Det är liksom 6 matcher i Allsvenskan. Ja. Det är inte mer.
Det är ungefär vad Zlatan gjorde i Allsvenskan.
Det är 6 matcher i Allsvenskan och så är det ett halvår på läktaren i Söderettan. Och sen flyttar jag till Norge.
Ja, men ett halvår på läktaren i Söderettan skulle man vilja göra.
Den är inte bättre än så i Öster. Som lyckligast som fotbollsspelare, jag var som lyckligast när jag drog på mig landslagsdräkten.
Var det så?
Ja, för det är på något sätt få förunnat och det allra största, tycker jag, man kan vara med som fotbollsspelare. Ja. Blir uttagen för sitt landslag, dessutom var det ett bra landslag på den tiden, under många år i alla fall. Det är nog mina lyckligaste stunder.
Hade det bra stämning där? Var det liksom ett härligt gäng också på den tiden? Eller?
Det var, det var vi också. Det var vi också. Vi var ju... Blev ju en,
vet du att det var?
Det blev ju en nystart där 92 med lite nya spelare i en ganska... Det var inte så stor spridning i åldern. Det var någonstans från Jonas Tern 67 någonting. Rolle var lite äldre. Thomas var ju... Asgammal redan på den tiden, men resten var ju, det är ju någonstans 67 till 71 liksom, samma ålder, bra killar allihopa, ödmjuka, vi hade skitkul.
Jag visste ju.
Men det visste du då.
När ni söker avancemang i EM på hemmaplan 92 så har ni ju en härlig karaokekväll på Hotel Flamingo i Sollentuna. Jag tror att Thomas Ravelli sjunger Sommaren är kort ett 30-tal gånger. Till och med Tommy Svensson är uppe och riva av någon gammal, vad heter det, studentikos.
Någon studentlåt.
Och Johnny Bortom showar väl. Vilken låt sjöng du på karaoke?
Nej, men det var ingen, det är det sista jag skulle göra, sjunga.
Alltså? Ja, men du minns kvällen?
Ja, minns kvällen. Mm. Minns kvällen, var en mycket trevlig kväll. Men att jag sjöng någonting, det minns jag. Gjorde jag det så var vi där alldeles för länge. Nej, jag sjunger inte.
Okej. Okay.
Jag skulle hellre hålla tal för Nobelkommittén än sjunga. Okay. För mina närmsta.
Ja. Första gången som Tommy Svensson, alltså din morbror, läser dikten då. Mm. Kände du lite sekundärskam första gången han läste den?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Sen var man ganska övertygad om att inte alla skulle fatta vad det var, liksom vad det var frågan om. Det var en annan sak. Men dikten i sig är ju ganska... Den talar ju för sig själv. Ja. Så det räcker egentligen att man kan svenska för att förstå den. Ja. Nej. Man kan inte gå runt och skämmas för andra.
Nej, det är bra.
Inte gå och bli kränkt på grund av andra heller.
Nej.
Det är ett smultron i den svenska fotbollshistorien. Just det ögonblicket när det sker. Minns du det exakt? Till och med i detalj?
Nej, men nu vet man inte. Det har ju skrivits och pratats så många gånger också. Man vet ju inte vad som är sant. Och har han läst den liksom? Ja, men det har han ju. Vagt minne. Ja. Vagt minne. men blivit påminn om den tillräckligt många gånger för att...
Ja, men var det i USA första gången eller var det innan?
Se. Jag tror det var i USA.
Men inget du har anammat här i Hammarby USA?
Läsa dikter? Ja. Inte dikter, det är dit har vi inte kommit än. Med lite andra pep-talks. Det är ganska kul. Kul del av jobbet.
Det kan man jobba olika med såklart, hur man pep-talkar.
Ja.
Ja. Har du någon egen...
Nej, men det är något jag lägger ganska mycket kraft på. Och sitter och funderar och skriver ner innan. Det är inte så spontant som man hoppas att det låter.
Och då är det din uppgift, inte Stefan eller?
Nej, det är jag som kör den pep-delen, får jag göra.
Och det är precis, och det uppskattar jag. Precis innan ni går på planen?
Så att säga. Innan vi går och värmer upp kan man säga. Innan vi alltså genomgångar och sånt, det delar vi på. Men det som är pep, det är jag som kör.
Ja, och där har du aldrig halkat in på Crying Boy?
Nej, och om det beror på spelartruppen eller mig ska jag väl låta vara osagt.
Precis, elva fågelholkar.
Var skitsnacket om Stoichkov rättvist?
Ja, både och. Det var ju ruskig filmare.
Ja.
Ruskig filmare. Han la sig alltså minsta, behövdes inte ens vara kontakt. Så på det sättet, ja. Sen var det en trevlig kille på plan.
Ja, okay.
Jag har mött han ganska många gånger, både alltså Bulgarien, Barcelona etc. Ja. Så man faktiskt kunde stå och snacka och skämta med lite på plan.
Ja, okay.
Både han och Kostadinov, som också har samma rykte. Välförtjänt på den ena sidan, men ganska bra killar.
Mm.
I 94 så spelar du nästan hela Rumänien-matchen. Det blir utbytt med 5-6 minuter kvar.
Mm.
Och då kommer 1-1 som ett brev på posten. Var du skadad eller?
Jag hade problem med ljumskarna i hela VM nästan. I stort sett. Första matchen spelade hela, sen mot Ryssland tror jag gick ut när det var 3 minuter kvar.
Ja, det är då Erlingmark kom in.
Ja.
Aha,
ja,
spisar. Ja. Mm.
Och sen stod jag över mot Brasilien i gruppspelet. Ja. Vad var det sen? Var det Saudiarabien? Då höll det inte mer än en knapp timme skulle jag säga.
Uh-huh.
Och sen...
Det var så jävligt alltså.
Ja.
Men du spelade på slutet då?
Ja.
Ja. En i varje ljumske?
Nej, det var bara ena ljumsken, men det var mer än en kan jag säga.
Ja. Ja, jävlar.
Och det var en del som skulle lyftas undan för man skulle komma åt det. Också.
Ja. Ja.
En del.
Men sen sista... Ja, en del saker.
Ja.
Men sen sista två matcherna, semifinalen och matchen tredje pris, då spelade jag hela.
Ja.
Men då var det lite så här, hade det gått över då? Nej, men det fanns ingenting att spara sig för.
Ja, just det.
Var ju liksom ändå så här, åttondelsfinal, kvartsfinal, men det kanske blir något mer. Man vill inte att hela VM ska vara kört, men väl i en semifinal så är det bara att köra och samma med sista matchen.
Ja, just det. Det är egentligen ingen skada som kan sätta stopp för en karriär, utan det är bara en smärttröskel.
Nej, det var ingen allvarlig skada så. Det var muskulärt, va?
Ja. Det är 25 år sedan och du säger att man satte några sprutor i en ljumske. Gör man sånt idag?
Nej, försöker man undvika.
Ja.
Det är mycket som är bättre nu för tiden. Men å andra sidan, hade jag gjort om det så är det klart jag hade tagit sprutorna.
Jag har tagit en till.
Ja.
Ja. Lyfta undan lite mer grejer.
Ja, du kunde slå en straff där mot Rumänien för att det inte skulle komma till. Hade du varit kvar på planen hela matchen, hade du då stått sist på listan över potentiella straffläggare?
Ja.
Till och med efter Thomas Ravelli.
Ja, mycket möjligt. Det borde vara för Thomas.
Ja.
Han hade ju inget tillslag.
Nej. Men aldrig slagit en straff så?
Nej. Säger jag har ju inte varit över mitt plan.
Nej, men du vet på träning
vad,
någon
gång. Du vet var straffpunkten ligger, va?
Ja. Var var du någonstans, var befann du dig när straffavgörandet skedde så att säga? Var du på bänken eller?
Ja.
Ja. Kommer du ihåg vem du satt bredvid eller vem?
Ingenting. Var rätt mycket fokus på annat.
Där var inget problem med ljumskan när du sprang in där sen?
Nej.
Kunde du höra dunsen när Tommy Svensson gjorde sin kullerbytta eller?
Nej, men jag såg den kullerbyttan, kommer jag ihåg.
Du såg den live så att säga?
Ja. Stort. Men är det någon duns? Nej. Men han såg inte jättesmidig ut.
Ja, vad tänkte du? Aj, jävlar, där vet i fan. Men
nu tar vi borta till... Ja.
Till där försvann Mobo från den här VM-turneringen.
Det blir sprutor på han också.
Bästa spelaren som du har mött då?
Ja, men det är skitmånga liksom. Det är allt från... Jag är ju gammal nog att spela mot... Ravanelli och Vialli och det här gänget och Papin, Cantona etc. i Serie A. Mitt första år där så var alla topplagen här ju, var liksom världens bästa spelare.
Ja.
Men jag skulle ju ändå säga Zidane. För mig är han min generations bästa spelare.
Ja. Ja. Ja.
Och de andra, alltså Shearer, Del Piero, Seven Villa, Romario, Stoichkov. Vi har pratat om en del av dem ändå, men Zidane, ren elegans liksom.
Och de spelare nu nämnde här, bra på mycket, bra skott, bra i luften, fin teknik, bra spelförståelse och sådär, men det var ingen som var snabbare än Jocke Björk.
Nej, jag hade ju bara det.
Det kändes ju lite som att, som att träffa en gammal släkting.
Mm. Och det är det ju, på sätt och vis är vi ju. Det är ju smålänningar båda två, i alla fall för mig blir det ju så. Hur är det med han nu då? Så här, har du sett han på sista tiden?
Det var något i samtalstonen med Jocke Björklund som var att det var, liksom, det var ungefär samma tugg som med en gammal släkting. Man vill vara, det är viktigt att man kommer ihåg att vara trevlig och sådär. Men man behöver inte vara onödigt huvlig och man behöver inte vara rädd för att trampa på tårna. Så, utan man kan prata om... kan ställa de frågorna man vill liksom. Man behöver inte
riktigt.
Tror du att du får stora journalistpriset för min fråga om det var bra stämning i 94 dagar?
Hade det bra stämning där? Var det liksom ett härligt gäng också på den tiden? Eller?
Åtminstone ett par guldsköldar borde man kunna sopa hem med den frågan.
Nej, men det var också sådär så att man, som du säger, när man har träffat en gammal släkting eller kusin sådär, som man har träffat på många kanske, år. Då vill man också, jag var när jag säger det till Jocke så att, fan, du får inte dröja så här lång tid innan vi ses igen.
Nej, vi måste ses snart. Ja. Så måste vi ringa ikväll kanske redan. Småsnacka lite bara.
Ja.
Hitta någon sån dum anledning till att ringa så här. Du, glömde jag. Du såg inte om det låg kvar några hörlurar när vi gick.
Mina handskar. Hade du handskar på? Nej, det hade jag nog inte nu när jag tänker efter.
Hade du handskar verkligen? Nej, du, vet du vad? Nu ser jag dem här, de ligger kvar i farstu. Så här. Jag har varit på luren här. Vad blir det ikväll? Det var inget speciellt, eller?
Öppnade också för en återkomst till Östers IF.
Ja, det var det typ fan. Fan, men jag fick lite så här, du vet, lite som nu var hemma hos Stefan Rehn, typ att så här, tillfreds, du vet, så här. Glad och nöjd och alldeles lagom stora, tror jag, med ambitioner liksom. Ta saker som det kommer, du vet, det är lite så, det fanns något lite Stefan Rehns över honom. Jag tror att de kom bra överens också, Stefan Rehn.
Han vill göra något vettigt.
Ja, han vill göra något vettigt, sa han, ja. Precis som vi.
Och ingen karaoke på Hotel Flamingo. Vi kommer liksom inte längre där. Jag vet inte om vi ska släppa den nu, eller tycker du att vi är klara där?
Ja, vi har ju grävt i det hålet länge.
Ja, nu senast var det när du skulle bli intervjuad av lokalpressen, så hörde du av dig och undrade så här, vad var det med för några som sjöng karaoke? Så att vi återvänder ju dit ibland. Så.
Ja, vi är ju där och river. Ja, kanske att vi ska gå. Att podden måste...
få ge sig där.
Tråkigt, synd. Också det är synd. Jag kan känna igen det där han berättade också. Det där när man träffade mor och farföräldrarna ibland, så kunde det vara så att, ja, men det var en plats där det var lite färre regler. Liksom. Det var också något som nästan, det ingick liksom i överenskommelsen lite. Att, ja, jag kommer ihåg till exempel min farfar, så där fick vi alltid äta. De hade alltid frostis, kommer du ihåg det? Alltså Kellogg's med... pålagt sånt artificiellt socker på. Det var ju förbjudet hemma hos oss då, för det var för onyttigt. Men hos farfar så där fick man det och sådär. Också intressant det där, han sa att Stigsson var så enögd då, att han var så frikostig med berömma Jocke då och tog allt i hans parti och sådär och berömde och så. För Stig var ju emot, det lärde vi oss nu, var hemma och hälsade på Tommy Svensson där, att han var ju inte så generös med berömmet mot sin son då. Men även där då ser vi att det är lite andra regler som gäller för barnbarn.
Ja, just det. Ja, den tänker jag ofta på, den historien.
Ja.
När de åkte hem från en bortamatch. Ja. Hade en bra bit tillbaka till Växjö.
Ja, dryga timmen tror jag.
Ja, Tommy sitter bredvid pappa Stig i bilen. Och har gjort 2-3 baljor. Och förbundskaptenen har varit där och tittat på Tommy och berömt honom efteråt. Han har varit bäst på plan. Och så han sitter ändå och funderar på, undrar om han kommer säga någonting om matchen, så att det gick... att vilket, du var stålande då, min pojke eller sådär. Att han är stolt ut om det vet vi. Det har vi läst i Stigs memoarer.
Det vet vi, det vet vi.
Och när de efter en dryg timme i bilen rullar in på garageuppflaten i Växjö så kommer det då. Då säger Stig så här: idag gick det bra.
Så att vi fick ju en ny, ytterligare en nyans av Stig Svensson också idag. Bra dag på jobbet idag, Marcus. Vi fick ju glänta på dörren till en sån där härlig kväll i Göteborg också. Nu på slutet här. Jocke berättade om en förfest i Göteborg. Vad kan det varit då? 93, 94 någon gång.
Snurra en Mr. Music-skiva i bakgrunden.
Ja, Stefan Rehn.
Nyduschad.
Ja, nyduschad. Inga utslag i ansiktet trots att han har duschat precis och mitt på dagen sen. Snus på bordet, några bärs. Granne var med. Ska vi gå ut på att Jocke, som vi ju kallar honom, Jocke. Släpper in oss i det där rummet hemma hos Stefan Rehn. Så tackar vi för att ni har lyssnat idag. Och hoppas att ni kan tänka att göra det igen.
Tack!
Jag har precis flyttat till Blåvitt 93.
Så ringer Stefan en fredag eftermiddag. Vad ska du göra ikväll? Nej, inget speciellt. Ja, men kom hem till mig, vi ska ha lite förfest och gå ut. Det var inga matcher än heller, så det var lugnt. Ja. Så jag åker dit, så Stefan sitter där och Micke Nilsson. Och så någon granne till Stefan. Så tar vi någon öl. Och så säger Stefan, nu ska jag köra lite Trivial Pursuit. Och jag älskar ju sånt. Ja, men kul liksom. Tar fram spelet, säger, men vi orkar inte slå med tärningar och sånt där. Det är bara jobbigt. Så att vi liksom, du läser 6 frågor till mig och så räknar vi upp poäng etc. Första 6 kom till mig och jag kunde alla 6. Skitnöjd. Skitnöjd liksom. Det är inte ofta man kan alla 6 på Trivial Pursuit. Men nöjd liksom. Jag tycker ändå allmänbildare här. Sen är min tur att fråga och Ren kan 3 eller 4. Och så frågar han Nisse och Nisse kan höra och öppna 3 eller 4 också. Och så kommer nästa till mig. 6 igen. Vad fan är det här liksom? Titta på spelet. Ja, men grabbar, ni har ju köpt Trivial Pursuit Junior. Upp till 12 år. Ja, vi vet som. Vi hade det andra innan, men det var så jävla tråkigt. Vi kunde ingenting.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.